Du lyssnar på Tyresöradion 91,4 MHz och jag heter Lena Hjelmerus och idag så gör jag mitt 100:e program. Gissa om jag är stolt. Och här, tillsammans med mig så finns ju samhällsredaktionen som vanligt Leif Bratt, vår stora politiska stjärna, stjärnreporter.
Ja, stjärnreporter. Ja.
Stjärnreporter, före detta politiska stjärna.
Nej, politiker men inte stjärna.
Det inte blev stjärna, du blev aldrig stjärna, nej, nej.
Och sen, i alla fall inte klart lysande.
Och sen...
med ett stjärnfall.
har vi lyckats få hit en gäst till studion. Och för att hålla er lite på sträckbänken nu så tänkte jag köra det här som man gör i kvällstidningarna. Steg för steg. Det här är alltså en person i sina bästa år. Ganska lik Kasson på taket. Faktiskt. Och 57 år gammal. Och det är en sörmlänning. Nej, det är inte Göran Persson. Han är mycket äldre. Nästa steg, ja det är att vid sittkortet så står det nog poet, författare, journalist, hundägare, trädgårdsnörd, berömd för sitt hår. Och en av de senaste böckerna var faktiskt en trädgårdsbok. Nej, fel igen, inte Elisabeth Höglund. Och sen är ju vederbörande alltid rykande aktuell. När jag skulle förbereda det här programmet, ja vad händer då när jag öppnar min tidning? Jag hittar en bild där det står att vi kan diskutera det utbredda fusket inom modellflygsporten. Och Luther, daljor eller modellflygning. Kan han något om infiltrationsbäddar? Och den frågan ska jag återkomma till sen. Och sen dagen efter, då var det public service i P1. Och då fick han ett pådyvlat citat. Privat skulle jag vilja vara lite mindre offentlig. Välkommen hit, chefredaktören för Dala-Demokraten och krönikören i Metro, Göran Greider.
Tackar, tackar.
Vad roligt att du är här.
Ja, det är kul alltså. Jätteroligt att sitta i en så här fin studio. Men det känns som lite gammaldags mikrofon, men den är säkert väldigt toppen.
Den är hypermodern.
Ja, den är säkert, ja.
Vi har faktiskt en av närradions tekniker jobbar på Sveriges Radio. Aha. Så det är en proffsmikrofon.
Ja, det är säkert det.
Tänk om reportrarna kunde vara det också. Proffsiga menar jag.
Nej, men Leif.
Ni har en hård ton här i studion.
Leif. Han brukar sparka mig på fötterna under bordet, men nu sitter han för långt bort. Mm. Ja, jag har ju gjort lite då, vad heter det, grävande journalistik innan det här programmet.
Ja, ja.
Och då hittade jag att du har sagt att livets mening är att elda i kaminer.
Jo, det har jag nog faktiskt sagt. Så kan det kännas ibland. Särskilt i november, skulle jag säga.
Och det är ju en väldigt bra metafor för en samhällsdebattör.
Ja, elda på. Nej, men jag älskar det här med att det är hela vägen. Vet du? Man fäller ett träd, man sågar upp det. Man staplar, man klyver veden, ja. Man staplar den, man måste bära in den i vedboden, man måste bära ut den i vedboden, man måste tända och så vidare. Så får man bära ut askan.
Ja,
det är en långt kretslopp där. Ja. Och
det hinner man tänka mycket under den tiden.
Faktiskt.
När Lena visade mig den där meningen, då läste jag in kaminen som det centrala och tänkte, han syftar på samhället.
Nej, utan det där var nog verkligen syftning på vedeldning och ingenting annat.
Ja.
alltså nu har vi har ju såna här tällstenskaminer. och de är ju för sig ganska bra då. Men vi funderar på att köpa någon mer modern, lite mer ekologisk kanske variant här. Men tällstenskaminer är ju väldigt fina. Ni vet...
Jag har också en tällstenskaminer.
De är ganska effektiva. Det finns ju någon restaurang uppe i Jämtland där man bryter den här tällstenen.
Mm.
Det man tydligen på någon restaurang där kan få biffen serverad på tällstensblock där.
Och det håller värmen väldigt bra.
Ja, faktiskt.
Ja.
Vi kan jämföra för att höja verkningsgraden heter det.
Vad sa du, vad jag gör?
Nej, för att man gick över till tällsten som material för att höja då.
Mm. Det tror jag, det är en bra sak alltså. Mm. Och de är lätta, de behöver inte så mycket omvårdnad egentligen, utan de stonkar på genom årtiondena faktiskt.
Mm. Leif, nu får du tända i kaminen då, och så får vi dra igång en litet samtal här.
Mm.
om livets väsentligheter mer än att elda i kaminerna.
Ja, vi ska få lite pusselbitar så att vårt samhällspussel blir mer färdiglagt. Du ska bidra med pusselbitarna nu.
Yep.
Jag är redo. Rätt pusselbit på rätt plats. Ja. Jag har också gjort lite research.
Ja.
Och på, då tog jag alltså min sanningsbibel, Wikipedia.
Ja, jag förstår det. Ja. Ja,
där står det om dig då så här. Han delar arbetarrörelsens traditionella värderingar. Och då undrar jag för det första om det är sant och i så fall vilka är dessa värderingar?
Det kan jag svara på direkt. Jag delar arbetarrörelsens värderingar när det gäller social jämlikhet. Jag tror att ett samhälle fungerar bättre om vi är någorlunda jämbördiga eller inkomster och hälsa eller vad ni vill. Då mår vi bättre helt enkelt. Sen traditionella, jag menar att den här värderingen jämlikhet, den är egentligen tidlös. Den var aktuell på romartiden och den är aktuell nu. Liksom. Så att den, sen när det gäller metoderna så är det ju annorlunda. Jag är nog inte så traditionell, jag är väldigt mycket för gröna perspektiv på samhället och sånt där. Och det har ju arbetarrörelsen varit dålig på. De har blivit lite bättre, det får man ju lov att säga. Men det är fortfarande så att om de satt ensamma i regeringen nu, vet du, utan Miljöpartiet, då skulle det inte vara mycket att hurra för när det gäller gröna värderingar, tror jag. Men jämlikhet, det är nog den centrala värderingen. Alltså, jag tror ju att har vi ett jämlikt samhälle, då får också fler människor frihetsmarginaler att röra sig med. Därför att fördelningspolitik, jämlikhet, är ett sätt att fördela frihet också. Jag menar, om man har hygglig lön, om man har semester, allt sånt där, så blir man ju friare. Va? Så att, för mig hänger nog jämlikhet, det är liksom basen för att kunna få ett frihetligt samhälle också.
För det goda samhället.
Det goda samhället, det kan man säga.
För att fortsätta på den tråden då, för att i samma heter det, sida då på Wikipedia så stod det lite längre ner ett begrepp, grejderism, det är tydligen vad du själv då kallar. De kanske har bara pådyvlat dig det.
Jag har aldrig använt det, skulle aldrig följa med.
Det är märkt när det står på Wikipedia.
Ja, jag har aldrig läst det här, så jag vet faktiskt inte.
Nej, men du så, det är ett samling, enligt dig då, enligt Wikipedia har du sagt då, att det är ett samlingsnamn för dina politiska, sociala och övriga åsikter.
Jaha, det ser man. Ingår åsikter om Bob Dylan och sånt också, allting liksom?
Ja, det skulle
vara
de sociala då, kanske.
Ja, jag förstår. Nej, alltså, det var något nytt. Men jag kanske kan börja köra med det då.
Grejderism,
okej.
Ja. Men då ser vad du lär dig när du kommer till verkligen. Tyresö.
Ja, nej, men då kan vi säga så att grejderismen består av den röda fördelningspolitiken och den gröna civilisationskritiken. Det är det viktiga, liksom. Det röda och det gröna. Mm. Det rödgröna. Mm. Okay. Ja, vad bra, jag får köra med det i fortsättning.
Ja. Gratis, jag tar inget betalt för det här. Hörru, men lite allvar nu då. Du är ju central, får man väl ändå säga. Det är inte för att vara inställsam. Mm. Du tillfrågas när det ska bli lite samhällsdebatt. Du får tycka till lite då och då. Och då skulle jag bara vilja att du hjälper mig lite på traven. De stora frågorna. Vi kan väl konstatera att det går någonting som jag skulle vilja kalla nationalism över i alla fall västvärlden. Varför uppstår den rörelsen enligt ditt förmenande?
Det var tunga bra frågor på en gång. Nej, men det är sant, det finns en nationalism hos Donald Trump, det finns hos Putin, det finns hos Erdogan. Det finns en hel del mer av det i svensk debatt också. Man pratar om svenska värderingar och allt här. Och i Kina ska vi inte nämna ens en gång, för där är det verkligen mycket nationalism faktiskt, som man inte tänker på. Men de är väldigt mycket nationalism. Nej, jag tror att det där nationalismen är någonting som återuppstår och blir starkt i tid. När människor känner väldigt oro över ökande ojämlikhet och sådana saker. När tillvaron blir lite instabil behöver man någonting att hålla sig i. Och för en hel del människor så är det då nationalism som blir det man håller sig i. Det är liksom en reling att hålla sig i. Det är för att det är en slags gemenskap som man. Tyvärr så de som kör mest med begreppet på högerkanten, högerpopulistiska kanten, de vill ju upprätta en gemenskap som utesluter andra människor som inte hör hit, och tycker de som inte är, vad de säger, etniska svenskar, som om det gick att definiera, vilket inte går, menar jag, på något sätt egentligen. Och det där tror jag, det är en farlig trend alltså, men den tror jag har att göra med att alla andra gemenskapsidéer, till exempel demokratisk socialism, har blivit så försvagad under så lång tid. Så att det är detta som folk ofta söker sig till. Sen finns det ju, nu ska man göra en distinktion mellan nationalism. som jag tycker är väldigt inskränkt nästan alltid, utom när det gäller fotboll kan jag säga. Märkte jag igår på mig själv. Alltså matchen här mot Italien. Nationalism är en sak, men nationalstaten är ju i mina ögon någonting som kan vara en sekulär inrättning, som helt enkelt betyder att vi har tillgång i demokratin till en massa verktyg för att göra det här samhället bättre. Gå och rösta, höja skatter för de rikaste, eller ja, alla möjliga åtgärder, bygga sjukhus, vad som helst. Det där är verktyg som finns inom nationalstatens ram. Och jag skulle önska att det fanns ett ord, ett nytt ord, som inte vore nationalism, men ett ord som kunde användas för sådana som mig som tycker vi ska använda nationalstaten där det går att använda den för att göra de här goda sakerna, va? Vi ska inte behöva kallas för nationalister i så fall, utan då ska man ha ett annat ord för det.
Greiderister.
Ja, det var det jag var ute efter.
Ja, förstår vi det.
Nej, men du förstår distinktionen där, alltså, ja. För det är ganska viktigt. Jag tycker, ja, det där kan vi prata länge om. Ja.
Vi har bara en halvtimme på oss. Ja. Och därför vill jag nu hoppa till just det vi jag i alla fall då kallar nationalismen växer fram, och det är rätt allmänt ute i världen och också hos oss. Men det finns ju en annan rörelse som för 20-25 år sedan, du nämnde själv att du var lite grön i kanten. Mm. Vi fick en grön rörelse i Europa. Mm. Och efter, jag tänkte Brundtland-rapporten, Rio 92 och sådana här grejer. Den har nästan försvunnit. Alltså, vad beror det på då?
Jag tror att det beror på att jag minns det väldigt tydligt här med, ni kommer ihåg runt 2006-2007 så flammade plötsligt upp en stor diskussion om klimatfrågan. FNs klimatpanel kom med en larmrapport och det var alla möjliga böcker som kom ut. Och då tänkte jag att äntligen ska vi börja diskutera det här helt avgörande för planeten. Alltså hur stora koldioxidutsläpp vi ska ha och så vidare. Och det var ju på gång. Det blev nästan undergångsstämning ibland i tidningar. För att nu svälter isarna och allt möjligt. Det blev nästan undergångsstämning. Och jag tänkte, men nu kommer egentligen igång en riktigt stor systemkritisk diskussion. Sen kom finanskraschen 2008, den 14 september, när Lehman Brothers brakade ihop. Och det blev hjärtstillestånd i hela kapitalismen i princip. Och sen dess, vill jag nu påstå, så har klimat- och miljöfrågorna hela tiden fått maka på sig, flytta ner. Idag är de nedgraderade till, det är ju knappt uppe alltså. Det blir bråk om någon föreslår något så försiktigt som en flygskatt. Ja, men det är ju små saker det handlar om, och ändå blir det ett väldigt liv om det. Klimatfrågorna har nedprioriterats, och det tror jag mycket beror på att vi har haft en krisande kapitalism ett bra tag. Med hög arbetslöshet, inte minst i USA då, och även i, tittar man på södra Europa så är det jättestora problem. I Sverige går det hyggligt på saker och ting. Men
hyggligt är väl en sanning med modifikation. Ja. När du och jag växte upp, jag är något äldre än du.
Hur gammal är du förresten?
18 plus.
Okej, jag ska bara kolla.
Nej, men i alla fall, då låg ju arbetslöshetsnivån här i Sverige på 2%. Ja. Ansågs vara, över 2 var ett onormalt läge. Mm, nu har vi 7-8. Och vi har anpassat oss till och tycker att det är normalt.
Så är alltså full sysselsättning som man talade om ända fram till 90-talet egentligen. Ja. Det bestod av 2% öppen arbetslöshet och så lite extra i åtgärder. Ja. Nu har man bestämt att normalt är 6-7% ungefär.
På grund av den korta tiden så hoppar jag nu till den tredje. Ja, ja. Ismen.
Ja.
Vad ger du för odds för feminismen?
Det är liksom en av de stora befrielseidéerna helt enkelt. Och nu har den ju fått ett uppsving sista tiden, får man ju säga. Jag menar, jag nästan blev chockad över det som har kommit fram genom MeToo-kampanjen. Jag blev ändå lite förvånad över att det är vissa nyss slutna världar. Det här med teatervärlden och opera.
Idag, det senaste är juristerna, 4445 kvinnliga jurister.
Är det sant?
Svenska Dagbladet idag. Det kommer väl imorgon, men det var som en länkare.
Alltså, någonstans, man ska inte vara förvånad, för att väldigt mycket av de här sexuella trakasserierna handlar om när patriarkatet går i maskopi med osäkra anställningsförhållanden. Då blir det ju så att de som är värst utsatta för sådana här övergrepp och trakasserier är förmodligen lågbetalda kvinnor på osäkra anställningar runt om i världen. Jag menar hotell, restaurang och sådana grejer. Och de har man ju hört för lite om egentligen, utan det har varit mer om operan och Dramaten och sådär.
Men min fråga var lite mer,
ja.
Vad ger du dem för odds? Alltså,
framtidsutsikterna
för en har nationalism och vi har miljöism. Och nu feminism.
Jag tror att det är så här.
Kommer
att,
de vinna befrielsekriget?
Nej, inte förrän den dag som det blir parallellt med feminismen också en stark, jag hittar inget bättre ord då, en socialistisk vitalisering. Därför att det där hänger ihop. Alltså. Det jag nämnde nyss med otrygga arbetsförhållanden. Här, ska man komma åt vissa centrala frågor så måste man göra någonting åt ojämlikhet, otrygghet och sådär. Och då handlar det snarare om, vi kan kalla det för demokratisk socialism. Alltså. Det måste gå hand i hand. Alltså. Jag tror att det ena går inte utan det andra. Va? Det är nästan det som är poängen. Så att, har feminismen en framtid så förutsätter det att det här socialistiska tänkandet också har en framtid.
Min sista förberedda fråga då. Ja. Det kan ju dyka upp en spontan fråga också. Men i alla fall. Hur ser Sverige ut om, säg, 15 år?
Och då får jag ta fram kristallkulan.
Ja, det här, det, nu kommer det fram. Ja, precis.
Jag ska klira på den så att lyssnarna hör att den är äkta.
Vi får ställa den på bordet då. Ja, just det.
Vi tar nära mikrofonen.
Ja.
Ja, det låter som plast, men det är faktiskt glas. Det är det.
Ja, alltså jag är ju ändå någonstans lite optimist. Alltså. Jag tror att de här tunga frågorna står och väntar på att bli lösta. Det gäller klimat och det gäller miljö och det gäller det här med jämlikheten. Alltså det, vi har galopperande inkomstskillnader och sådana grejer. Vi kommer att bli tvungna att lösa det där. Jag vet inte om det räcker med 15 år, men om vi tar klimatfrågan så måste man nästan börja lösa det ännu tidigare. För nu har det blivit extra panik här med nya rapporter som har kommit. Mm. Det ser illa ut med allt möjligt. Jordens förmåga att suga upp koldioxiden tycks ha avtagit lite grann. Om ni har sett det som har kommit de senaste dagarna eller veckorna. Så jag tror då att om 15 år så jag kan inte föreställa mig annat än att den klimatpolitiska diskussionen är mycket starkare än tidigare. Och det innebär för mig också att vi måste ställa frågor om vilket slags kapitalism vi ska ha. Eller hur mycket kapitalism vi ska ha. Hur mycket tillväxt vi ska ha, sådana frågor. Därför, om man tittar på det här, enkla siffror. 10% som består av världens rika människor står för 40% av koldioxidutsläppen. Vi kommer inte åt klimatfrågan om vi inte tar bort köpkraften hos de översta skikten. Ganska rejält. Låginkomsttagare idag, de är redan miljöhjältar. Mm. Jag menar, det är för att folk har inte råd, de som är längst ner. Va? Det är inte där problemet ligger, utan det ligger i toppen på samhället.
Ja. Och det ligger i toppen i den rika världen också.
Det gör det, men jag läste nyligen en studie faktiskt som pekar på det här att det är de rika människorna, var helst man tittar på planeten, som utgör problemet. Även i Indien finns rika människor, så att säga.
Jo, men det finns fler rika människor i den rika världen.
Ja, så är det ju. Men det där är, jag tror att om 15 år så... Ja.
Nu ska vi inte, fastna här. Nu.
Men
jag fick svar på mina
Det var bra frågor.
Ja, det brukar vara det.
Alltså, jag är lite kvar på det här med klimatet. Det pågår ju ändå rätt stora förändringar fastän vi vänjer oss snabbt vid dem. Titta på omställningen till förnybar energi.
Mm.
Tyskland är fullt av solpaneler nu.
Mm.
Och i vissa länder i Afrika har man helt förbjudit plastpåsar.
Mm. Det är så, alltså det räcker att titta på ibland jag träffar kommunpolitiker eller så här, tjänstemän i kommuner och de hittar nya system för att spara bränsle när man forslar bort sopor. Alltså det är tusentals små grejer som görs hela tiden.
Matsvinnet är väl den sista årens kampanj.
Ja, det pågår många bra saker hela tiden. Så här. Problemet är väl att det går inte tillräckligt fort, alltså. Och problemet är också att mycket av svensk produktion är ju ganska miljövänlig. Det är bara det att vi skickar iväg en massa produktion till Kina som inte räknas in i våra klimatutsläpp. Räknar man in det där så är vi fortfarande en bov globalt sett när det gäller utsläpp.
Och då är vi ändå ett ganska litet land.
Ja, det är ett litet land faktiskt.
Då har jag ett tips till dig.
Ja.
Flytta till Andorra. Det är ett väldigt litet land, så du kommer aldrig bli miljöbov där. Nej. Oavsett hur mycket du spyr ut.
Ja, nej, men...
men då har man ju bara det lilla enskilda individuella perspektivet.
Ja, men det visar ju bara hur korkat det är att ha en nation, inte vår konsumtion. Nej,
vi måste nog ändå ha ett kollektivt tänkande på något vis. För vi är ju, oavsett vad vi då har för nationalstat, så är vi ju ändå människor på den här planeten.
Nej, men jag tror till exempel bara en sån enkel sak som att vi måste förmodligen se till att begränsa flygandet. Det är en stor miljöbov, alltså. Det räcker inte med flygskatt i ett enskilt land, utan det, man borde hitta sätt att införa globala skatter för vissa utsläpp. Alltså. Det ska inte vara så att två affärsmän måste absolut hälsa på varandra i New York, utan de ska kommunicera via Skype. Punkt slut. Det borde vara lag på det här, liksom.
Jo, men man har ju också möjligheten, och sen hur populärt det är. Jag tänker då som under senaste storkriget, då införde vi ransoneringar av olika saker. Vissa saker kanske man kan ransonera och inte bara beskatta.
Ja. Det finns ett bra förslag där, och det är den här koldioxidransoneringen. Var en får en kvot koldioxid som man sen får dra ett kort eller någonting. England var nästan på väg att införa det här taget. Eller de diskuterar på miljödepartementet.
Säljbara utsläppsrätter.
Ja, alltså man får, det är mycket trubbel med det. Men det, det är en ganska bra idé. Det funkar under kriget faktiskt med ransonering.
Ja, jag hörde någonstans att de som flög i tjänsten fick böta till en gemensam pott.
Ja, jag hörde att det var något förslag. Ja. Det var ju bra.
Ja,
bra.
Jo, men man kan också vända på det. Nu ska inte jag säga sådana här saker. Men alltså, egentligen handlar det inte om den enskilda individen. För att om jag sätter mig i en flygplansstol, jag gör ju nästan ingen skillnad i utsläppet. Alltså det blir lika stora utsläpp vare sig jag sitter där eller inte. Det handlar om antalet flygningar som vi måste diskutera.
Ja. Visst, och det är bättre att planet är fullt än att det är tomt.
Ja, men, men istället för 10 resor ner till Göteborg varje dag så säger vi nu får det bara bli 5 resor om dagen.
Ja, det, inte minst gäller det hela den här stora charterindustrin, alltså, som någonstans är ju helt vansinnig. Folk åker en gång eller två gånger ibland till Thailand och andra ställen. Det finns ju, alltså jag tycker det är skamligt att folk gör det faktiskt. Och det vågar ju aldrig någon de här som är för flygskatten, alltså Isabella Lövin, hon får frågan om vad tycker de om charterresan, då är det bra. Man vågar inte angripa det, för då angriper man väldigt många väljare.
Men om vi nu inte ska åka på våra efterlängtade semesterresor, vad ska vi göra då? För att få ett bättre liv?
Ja, vi kan till exempel börja odla på balkongen. Eller en kolonilott, eller en trädgård.
Biodling?
Ja, biodling är ju väldigt bra. Alltså. Jag har spikat upp en hel del sådana här bihus.
Ja, du talar med en biodlare.
Ja, du kan det.
Det har vi också gjort radioprogram om. Men nu ska vi hålla oss till det här, den bättre tillvaron, den bättre vardagen. Mm. Det här kommunen som du nu gästar, det är ju en av, vi ligger ju då i medieskugga av den stora Stockholm.
Ja, just det.
Och vi ligger också lite i skuggan därför att det här är en kommun som ligger längs en återvändsgränd ut på, mot havet. Men samtidigt så är vi drabbade av storstadens enorma tillväxt. Så att det finns i det här lokalsamhället en problematik med hållbarhet, det gröna samhället, därför att 3/4 av de arbetsföra i den här kommunen pendlar in till vår stora granne. Och vad kommer att hända med det lilla lokalsamhället nu då, om vi tittar i kristallkronan, kristallkulan, kristallkulan och funderar över vad bär det hän här i vår lilla ankdam?
Nej, men jag tycker jag ser det där inte bara när det gäller periferin runt Stockholm, utan det gäller landsbygd och glesbygd och sådär. Egentligen tycker jag att vi har mycket av tekniken idag för att kunna ha fler arbetsplatser ute på landsbygd eller till och med glesbygd.
Du bor ju i Dala-Floda.
Ja, jag bor ju där mer än halvåret.
Du jobbar lika bra därifrån
som när... Ja, absolut. Det är bara det att ta bara en sån sak som när vi ska ha, vad heter det här nu? Fiber, vad heter det?
Ja, kabel.
Det kostar ju skjortan.
Ja, det
ska betala
25 000
för
ungefär.
De som bor i innerstan i Stockholm tror jag inte behöver betala för det nästan. Eller måste de det? Jag får en känsla av att det är någon orättvisa i det där. Men jag har inte kollat upp det, så jag ska inte säga det.
Det handlar nog väldigt mycket om vad man bor i för typ av boende. För en bostadsrättsförening kan säkert få ner priserna och förse alla innehavare med fiber.
Men hur som helst så borde det kunna gå att faktiskt ha fler arbetsplatser. inte koncentrera dem till tätorter utan faktiskt ha dem lite mer utspridda. Fler och fler jobb blir ju ändå av den typen. Alltså. Och dessutom är det så att vi måste göra någonting åt det här eviga arbetandet också. Jag menar, vi har haft en ekonomi nu i egentligen 100 år minst, som har blivit mer och mer effektiv för varje år som går. Produktiviteten bara ökar. vi borde kunna säga som Keynes gjorde redan på 30-talet, att mina barnbarn kommer bara behöva arbeta 4 timmar om dagen. Liksom. Han var säker på det, för vi har löst grundläggande produktionsproblemet. Och därför har vi fått ett system där det till varje pris är så att alla människor måste jobba. Vad fan det än är med, så måste det jobbas och jobbas och jobbas. Jag tror att vi måste hitta sätt att korta arbetstiden helt enkelt.
Det klarade vi ju fram till någon gång mitten på 80-talet.
Ja, mitten av, det var inte 70-talet.
Jag hörde en intressant sak här en dag om det japanska samhället. Japanerna är ju kända för att de alltid stannar kvar på sitt arbete. Men det är inte lika med att de jobbar effektivt.
Nej.
Utan de har sitt sociala liv på sin arbetsplats, men vi svenskar jobbar förmodligen betydligt mycket mer stressat än vad japanerna gör, trots att de då tillbringar mycket tid på sin arbetsplats.
Det finns ju till och med en hel del forskning om det här med så kallat det tomma arbetet, har du talat om det?
Nej.
Det är en som heter Roland Paulsen, han är sociolog.
Lokalsamhället glider vi ifrån.
Det ingår i det här. Därför att jag tror ju att får vi lite mer fritid, så jag har nämligen sett det med att om vi tar föreningslivet till exempel i Dalafloda, det blir svårare och svårare för folk att orka vara med.
Ja, man orkar inte engagera sig.
Alltså, det är alltid från partier, vägföreningar och gud vet allt som finns. Om arbetstiden kortades bara med 30%, så skulle det bli mycket mer tid att ägna sig åt lokalsamhällets frågor. Alltså.
Och den lokala demokratin.
Ja, alltså, jag tror att den hänger ganska mycket på att vi får ner arbetstiden ganska mycket. Därför att det är också så att arbetstiden har flutit ut i fritiden via mobiltelefoner och datorer. Allt möjligt. Så folk är ofta ganska fjättrade vid sina arbetsplatser även 10:00 på kvällen. Därför kommer de mejl eller något sånt där. Det är lätt att kolla på mobilen och så vidare. Så minskar vi arbetstiden, så tror jag att vi förbättrar oddsen för lokalsamhället.
Och för en pendlande kommun som oss då, så är det ännu viktigare. För här har vi både skolbarn som åker in till stan och föreldrar som sitter med 3 timmars, 4 timmars.
Men det här är så pass stor befolkning som jag tycker att, hur är det med gymnasier och sånt där?
Vi har inte längre något teoretiskt gymnasium här.
Är det
därför att tack vare
Det fria skolvalet
heter det. Så väljer ungdomarna i Tyresö att åka in till stan. Vi har fortfarande praktiska linjer här ute, men tyvärr har vi inget teoretiskt gymnasium, trots att vi alltså har en befolkning på 48 000.
Det är helt otroligt. Det är nästan så det borde vara lag på att är en befolkning på över 20 000 ska jag vilja på, eller 15 000, så måste det finnas ett gymnasium där. Dessutom är det olyckligt att man separerar praktiska utbildningar från det teoretiska på det här sättet. Det är bättre att allt det ryms i en skolbyggnad faktiskt.
Du ser att vi har lite grann att fundera på i den här kommunen.
Ja. Jag kan tänka mig. Ja.
Nu måste vi runda av här. Ditt senaste twitter?
Jag brukar twittra. Alltså jag börjar med det bara för att sprida artiklar. Vet du. Jag kan ju kolla vad jag har skrivit här senast.
Och medan du kollar så ska jag tala om att häromdagen när jag kollade det senaste, då var det faktiskt molnet som är målat här i Tyresö.
Är det målat här? Alltså?
Ja, det är vårat mål.
Prins Eugens.
Ja, det är målat, målat ute vid Prinsvillan i Vesle.
För där tyckte jag hade en bra formulering om det här. Ja. Nämligen, jag tog en bild på det här molnet ute på
tavlan.
Valdemarsudde där. Tavlan där, och så skrev jag att det finns moln som gör målningar dagar, mindre målningar. Eller något sådär.
Ja, någonting sånt. Och det passade rätt bra här i Tyresö, eftersom det är vårat moln. Ja.
Det visste inte jag om. Det var ju roligt att höra faktiskt. Det senaste jag twittrade om, det var en bild från personalrummet på Tyresö bibliotek. Realism. Jag brukar nämligen lägga ut realistiska bilder på arbetsmiljöer. Vattenflaska och lite annat.
Min bild på arbetsmiljöer, alltså som jag fick upp i huvudet när jag sa det, det var en klassisk tavla från någon gång 50-60-talet, apropå skola och så. Blir du lönsam, lilla vän?
Den är väldigt bra.
Apropå arbetsmiljö och ekonomi.
Ja, den tavlan är ju riktigt bra. Alltså. Nej, igår så twittrade jag mest om fotbollsmatchen.
Det var ju för väl att Sverige gick vidare.
Ja, ska jag läsa upp en liten twitter direkt?
Ja, gärna.
Det här skriver jag i pausen i halvleken. Alltså. En sliten gammal fotboll utan luft på gräset mellan husen. Kölden har nästan förstenat den. Jag passar till hunden som ser frågande ut.
Och det är din springerspandel, Stina.
Ja, precis. Hon undrar varför jag gjorde en passning med en stelfrusen fotboll.
Ja, tack.
Men jag gissar när du formulerar sådana här grejer. Ja. Alltså, jag är illitterat poet. Vad säger, alltså, jag begriper mig inte på sån där poesi.
Nej, jag förstår. Nej,
alltså, vad tänkte du när du skrev... Jag har frågat ibland om som skriver lite poesi.
Ja, just det. Ja, just det.
Vad menar du?
Absolut
och då
ingenting.
Nej, och då säger han så här, det är upp till dig, alltså mig då. Vad du får för impuls när du hör det.
Du ska nog se en sån där dikt som en liten ögonblicksbild av något väldigt vardagligt och samtidigt lite roligt. Så här. Jag menar, man kan nog se framför sig hur min stackars springerspanier får en passning med en stelfrusen fotboll och tittar upp mot mig och ser alldeles frågan ut. Jaha, vad är det här nu då? Mm. Och det är liksom mitt under en tumultarisk, spännande ångestmatch var det faktiskt. Han springer ut med hunden i halvleksvilan där.
Jag slapp det där för jag tittar inte på matchen.
Ja, du gjorde, då missade du något alltså.
Nu herrarna, nu får vi faktiskt ta och avsluta det här. Ja. När jag gör såna här program, då brukar alla få önska sig en önskelåt. Leif får ingen önskelåt. Men Göran, har du, jag har ju nu hört dig uppe på biblioteket med ditt föredrag och det var många låtar där.
Ja.
Men när, någonstans när jag grävde här så hittade jag att du tyckte om Allan Edwalls Lilla bäcken.
Ja, ja, den låten är ju helt underbar.
Ska vi spela den som din önskelåt?
Gör det, den är väldigt vacker.
Då kommer det här programmet nu att avslutas med Stefan Sundströms version av Allan Edwalls Lilla bäcken.
Underbart.
Och så tackar vi så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit till Tyres Radion.
Jag tackar själv.
Och nu har vi lyssnat till Leif Bratt, Lena Hjelmerus och framförallt Göran Grejer. Tack för idag.
Tack för idag.
Det kom en bil.
Ja, det kom en bil.
Jag var ett barn. Klara ljuva sinnen och på mitt väsen solen lyste ner. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen, och genom natten månen stilla gled. Och jag var unge med fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur, och som i lera formade jag orden, och rent var hjärtat som det kom ur. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer du finner vad lilla bäcken blev av. Och jag var man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sel, och lärde le när marken tycktes gunga av fienden. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och neråt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar däst med själens nöd bredvid. Mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer man finner vad lilla bäcken blev av. Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor, och sanningen av ångrad lögn består. I munnens valv jag känner orden klinga, som återskall av allt som sagts förut. Min tro är klen och klokenskapen ringar. Och allt är början, mitt och be och slut. Och lilla bäcken mot älven rinner, och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer man finner var den lilla bäcken blev av.
Okay.
Okay.